Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av Underrättelsepodden, om jag räknat rätt.
Det tror jag säkert du har.
Ja, förhoppningsvis. Och nu är det ett nytt år, Magnus.
Det stämmer. Nya utmaningar.
Precis, och vår tävling avslutades ju också här under jul- och nyårshelgen. Och vi fick en vinnare som var snabb på det. Skickade bildbevis på att han hade varit och vittjat vår brevlåda. Olof Hellgren heter han och vi har skickat ut ett pris till honom bestående av ett signerat intyg på hans färdigheter i sån här tillämpad tradecraft. Och han fick en bok, Stasi-boken av Jens Giesecke, som vi har använt som kurslitteratur också, så det är en del som kanske känner igen den. Och så skickade vi också med honom ytterligare en bok som är mer närproducerad, så att säga. Antologin Övervakning och integritet. Så att mycket nöje där till Olof som kanske lyssnar. Så jag hoppas det blir lite givande läsning framöver. Den här gången tänkte vi prata lite grann om begreppet scientific intelligence och den amerikanska underrättelsesatsningen som riktades mot det först det tyska kärnvapenprogrammet under andra världskriget och som sen då ändrade fokus till det sovjetiska kärnvapenprogrammet under kalla kriget. Och det här är baserat på boken Nuclear Spies av Vince Houghton som omnämndes i podcasten Spycast heter den, va?
Spycast heter den, ja. Det är en podcast som internationella spionmuseet i Washington driver med Vince Houghton då som host.
Och den kan vi ju rekommendera, för där finns ju en hel del färgstarka grejer man kan, anekdoter och intervjuer och så, som man kan ta del av. Och Vince Houghton hade väl någon bakgrund i CIA, har han inte det?
Jag för mig att han är en officiell historiker hos dem. Han sitter i varje fall med i styrelsen på museet där, tillsammans med ett antal andra i den amerikanska underrättelsevärlden kända personer som ni säkert kan leta upp på deras hemsida. Det jag tycker är intressant med den podcasten, det är ofta att de bjuder in personer som är aktiva och ganska högt uppe i underrättelsesystemen för att prata om olika ämnen. Både historiska och ibland relativt nutida saker också.
Ja, så och en del saker som vi kommer ta upp framöver har vi nog också fått lite inspiration därifrån. Så den kan vi starkt rekommendera att man lyssnar på om man är intresserad. Den har ju ett lite mer ensidigt amerikanskt fokus, som jag minns det. Men det, å andra sidan, inom den genren finns det mycket matnyttigt där.
Det gör det. Men det är, du har helt rätt. Det är väldigt starkt inriktat på den amerikanska underrättelsesamhället.
Ja, och den här gången kommer det också bli lite fokus på det amerikanska underrättelsesamhället. Så att säga. Eftersom det här scientific intelligence som vi kunde prata om i ganska hög grad har varit en amerikansk verksamhet. Vi har diskuterat här lite olika, försökt komma på olika exempel på vad det här har funnits i andra sammanhang och på andra ställen. Men det är inte helt lätt faktiskt att komma på. Men om vi börjar med själva begreppet, så Vince Houghton menar då att scientific intelligence är en egen typ av underrättelseverksamhet. Alltså i princip en egen underrättelsedisciplin. Som syftar till att etablera vilken förmåga ett land har. Ett annat land har, så att säga. Alltså det vill säga hur pass avancerade är de inom vissa specifika sektorer och framförallt vilken förmåga har de att producera vissa saker och inom vilka tidsramar skulle de kunna uppnå då en viss nivå.
Visst är det så att det finns en ganska stark koppling till vetenskaplig utveckling till för att forskning bedrivs också i det här området. Det är kanske också något som särskiljer det.
Ja, alltså det växer ju fram under andra världskriget riktat mot specifikt Tysklands kärnvapen. Eller Tyskland, den tyska kärnvapensatsningen. Så att från amerikanskt håll så ville man ju veta hur långt har tyskarna kommit och när kan de ha ett operativt kärnvapen. Eller fler operativa kärnvapen. Så att, och då fick man ju försöka etablera, det krävs en hel del grundforskning för att kunna överhuvudtaget komma upp i den här förmågan och sen krävs utrustning och det krävs infrastruktur. Och det krävs specialister helt enkelt inom ett antal olika områden. Och som har försökt utreda helt enkelt hur långt har Tyskland kommit i den här forskningen, vad har de för typ av infrastruktur, vad kan de producera, vilka råmaterial anskaffar de och hur mycket och så vidare. Så att det handlar ju väldigt mycket om att etablera vilken forskningskompetens ett visst land har och vilken forskningsinfrastruktur de har. Och sen då i nästa skede så handlar det om en mer produktionsinriktad infrastruktur för att producera.
Men visst är det också väldigt inriktad mot naturvetenskaplig eller teknisk forskning?
Ja, precis. Precis. Så det handlar om vissa, man måste kunna, i det här fallet så är det kärnfysik med intilliggande områden då. Som man måste kunna, som man vill veta hur långt mål landet så att säga, har kommit i.
Det är en och annan matematiker involverad i detta alltså?
Ja, och fysiker framförallt skulle jag nog säga. Och kemister i viss del. Kemister och fysiker, kärnfysiker då specifikt, är väl de som är mest intressanta i det här sammanhanget.
Underrättelseverksamhetens Big Bang Theory då?
Kanske det. Det som är lite invecklat här menar jag Vince Houghton, det är att i regel så har man inte folk som har tillräckligt hög forskarkompetens som också förstår underrättelseverksamhet. Samtidigt som underrättelsepersonalen inte har tillräckligt hög forskningskompetens. Så att det är det som är utmaningen med det här. Att det är väldigt svårt att ha enskilda personer som har tillräckligt mycket kompetens i bägge områdena. Så det man gjorde som lösning var att man fick ju då lära forskningspersonalen lite mer om underrättelseverksamhet. Och sen fick man vidareutbilda specifikt utvald underrättelsepersonal. Så de fick lite kläm på det här. Och sen fick man ju förena dem i en organisation. En ganska säregen typ av organisatoriskt upplägg. För att det här skulle fungera i praktiken. Så man hade ett slags dubbelkommando mellan underrättelse och forskarpersonal. Så att man skulle kunna, forskarpersonalen skulle kunna identifiera vad man behöver göra och kunna göra utvärderingar. Samtidigt som underrättelsepersonalen skulle kunna bistå med liksom det mer rent konkreta hantverket i hur man ska anskaffa den här informationen. Så man hade både forskare och underrättelsepersonal som jobbade. Det var lite skärningar här och till och från då i samarbetet. Men efter ett tag så började det där fungera ganska smidigt. Ändå. Man byggt upp en viss grundförståelse för varandras kompetens helt enkelt.
När någonstans började man med det här då? Vad snackar vi i tid? Du nämnde Tyskland här och nazisterna innan. Men har kriget hunnit börja bryta ut? Eller?
Ja, det här är faktiskt när kriget är igång. Kriget är igång när man tar itu med det här på allvar. Men då ska man ju komma ihåg att USA började ju inte med sin egen kärnvapensatsning på allvar förrän kriget var väl inne i flera år. Liksom när det fortgått i flera år. Så måste man också komma ihåg att för USAs del så börjar ju egentligen kriget inte förrän slutet av 1941. För från ett europeiskt perspektiv så är vi ju vana vid att kriget börjar i september 39. Men USA blir inte indraget i kriget förrän den 7 december 1941 med Pearl Harbor. Så USA hade ju, visst, man hade ju en viss förståelse för att den här typen av vapen var en hypotetisk möjlighet om man bedrev forskning kring det, men det var inte särskilt prioriterad. Mm. Men det som hände sen är ju att man börjar få upp ögonen för att det här är någonting som både är genomförbart och att andra länder kan komma att hinna före om man inte satsar. Så satsningarna växer ju fram då. Men det dröjer ändå ett tag innan det liksom tar skruv på allvar. Så det är ju 1943 egentligen som den här underrättelseoperationen verkligen tar fart och får resurser och får prioritet.
Vet du vad det är som blir katalysatorn till det? Vad är det som startar? Vad triggar frågan, behovet?
Är det ju framförallt när man själv från amerikanskt håll börjar komma någonstans i sitt eget arbete och förstår att det här faktiskt är någonting man kan konstruera och man börjar få lite kläm på hur man ska gå tillväga. Och då börjar man förstå att vi kan producera det här inom liksom en rimlig tid. Och då hade man också idén om att om vi kan göra det så finns det en överhängande risk att tyskarna också kan göra det. Och rent av så var man rädda för att tyskarna skulle vara bättre rustade. Därför att man måste komma ihåg att när andra världskriget bröt ut så var Tyskland ett väldigt väl ansett land rent forskningsmässigt. Och framförallt teknologiutvecklingsmässigt. Så att det fanns en idé om att Tyskland kanske var världens mest avancerade land inom teknologisk forskning och den här typen av kärnvapenrelaterad forskning. Och man hade de främsta fysikerna, de främsta forskarna hade antingen varit aktiva i Tyskland eller var kvar i Tyskland eller under tysk kontroll. Inklusive vissa franska forskare. Så att man befarade helt enkelt att Tyskland hade en sån här satsning. Man visste att det fanns ett visst intresse från tysk sida. Att man hade liksom också tänkt i de här banorna. Så att där fick man liksom fart, kan man säga, på den här verksamheten. Att man ville framförallt veta hur mycket måste vi skynda oss för att hinna först. Hur stor risk är det att tyskarna hinner före? Och det är inte bara att man behöver ha en koll på ifall tyskarna kommer ha ett fullt utvecklat operativt kärnvapen. Utan man vill ju också veta om det fanns en risk för att tyskarna skulle bara kunna framställa radioaktivt material och bygga det man kan kalla för en dirty bomb.
Pratade man i de termerna då också?
Ja, man kallar inte det för dirty bomb, men man förstod att det fanns en risk att man kunde ha en konventionell sprängladdning med radioaktivt material som skulle kunna kontaminera ett stort område då med strålning. Och man var framförallt bekymrad över att detta skulle kunna hända i samband med invasionen 1944, alltså dagen D med invasionen. Så det fanns personal som var utbildad i det här och hade mätutrustning med sig för att mäta strålning i samband med invasionen.
Mm-hmm.
Man hade framförallt var man också rädd att tyskarna skulle kunna bomba olika utskeppningsområden eller ansamlingsområden och göra dem radioaktiva. Så att det fanns dels den farhågan, men det fanns också ännu värre farhågan var att tyskarna skulle kunna framställa ett operativt kärnvapen. Och då tänkte man att så fort de har det så kommer de använda det. Man hade ingen anledning att tro att tyskarna skulle sitta på ett sånt här vapen, utan då skulle de förmodligen sätta in det så fort de kunde.
Men de satte ju in, vad heter det, V1 och V2-orna så fort de kunde också.
Ja, precis.
I sig, kanske var tänkt att bära kärnvapen, eller?
Ja, det V1 kunde nog inte göra. Den är alldeles för klen. V2 vet jag inte, men man får tänka på att kärnvapen på den här tiden var så pass tunga så att det var en bra bit bort innan man skulle kunna sätta dem på den här typen av robotsystem.
Det kanske är en efterhandstolkning egentligen att man tänker att man använder det i robotar eller missiler.
Jag vet faktiskt inte riktigt om man skulle kunna få det att fungera rent praktiskt. Men V2 var ju, en del av poängen med V2 var ju att även utan den typen av kärnladdning så var det ju ett skräckvapen därför att man inte kunde stoppa den.
Ja.
Helt enkelt. Och den kunde ju ändå hålla en någorlunda stor konventionell sprängladdning. Mm. Så att man behövde ju inte riskera bombplan och man kunde inte skydda sig. En ballistisk vapen kommer fram hur man än gör. Men man kan ju säga att i och för sig, en komplicerande faktor här är ju att Tyskland hade ju också tillgång till kemiska stridsmedel. Och de var också världsledande i kemiska stridsmedel. De hade till exempel det man då lite slarvigt kallar för nervgas, men som egentligen då inte är en gas, utan det är oftast en aerosol. Men alltså i droppform. Men man hade ju alltså kemiska stridsmedel som var ganska avancerade som man aldrig använde.
Vet vi någonting om varför man befarade att man skulle använda kärnvapen när man faktiskt inte använde kemiska vapen?
Förmodligen därför att man visste från tysk sida att motståndarna också har kemiska vapen. Och förmodligen var det därför man inte ville använda dem.
Så någon form av avskräckningsprincip?
Ja, det är ju en teori i alla fall.
Ja.
Det finns lite olika teorier. Det ena är att det var en avskräckningsfaktor som gjorde tyskarna vill inte använda kemiska stridsmedel därför att om de eskalerade till den nivån så kommer motståndarna börja använda kemiska stridsmedel och då kommer bara allting bli besvärligt och jobbigt för bägge parter utan att någon nödvändigtvis får ett större övertag. Mm. Men kärnvapen, hade man då utvecklat kärnvapen så hade man ju förmodligen vetat att man var först och ensam med det ett tag. Då fanns det ju en risk att man skulle kunna sätta in det.
Mm.
Men det är svårt att säga. Ett kärnvapen kan ju ha ett större strategiskt värde än kemiska stridsmedel.
Ja.
Man visste ju från första världskriget att kemiska stridsmedel kommer ju inte ha så dramatisk inverkan som man en gång i tiden trodde. Utan att det ger mest en gradvis verkan. Men ett kärnvapen kan ju ge en helt ny typ av verkan som man aldrig har sett innan. Mm. Framförallt mot till exempel utskeppningshamnar eller truppansamlingar och eller städer. Så att det fanns ju, kanske man ville nog helt enkelt ta det säkra för det osäkra och räkna med det värsta scenariot. Och där tyskarna skulle sätta in det omedelbart.
Men hur bedrev man då underrättelseverksamhet i det här sammanhanget?
Ja, man började ju med att kartlägga de här forskarna. Man visste att det fanns ett begränsat antal personer i världen som hade tillräckligt hög kompetens. Och att man skulle behöva då ett antal av de här för att rimligen kunna göra några framsteg. Och då visste man att tyskarna hade redan ett antal framstående forskare och då ville man ju ta reda på vad de var för någonstans och vad de hade för sig. Så att en del av det här var gammaldags osint. Alltså det var gammaldags öppna källor. Det vill säga att man tog del av vetenskapliga tidskrifter och publikationer och kollade vad de här hade för sig rent forskningsmässigt. För sånt kunde man ta reda på med öppna källor. Och ibland så åkte de här forskarna kanske då till Schweiz och hade presentationer eller föredrag, och då kunde man ju vara där och lyssna.
Även under kriget?
Ja, faktiskt. Och det finns ett exempel där man skickade en underrättelseofficer i princip då, som var en intressant person i sig, för han var baseballproffs. Fast inte särskilt lyckad baseball. Men tillräckligt lyckad för att vara, liksom, spela i högre serierna, men inte så lyckad så han blev en riktig stjärna. Men han var baseballspelare och språkgeni och underrättelseofficer, kan man säga. Så att han
dessutom, som en underbar kombination.
Ja, väldigt fascinerad person. Och han lyckades, förutom att han var språkgeni och diverse jätteallmänbildad och så, så lyckades man lära upp honom så pass mycket i kärnfysik så att han kunde spela doktorand i kärnfysik på den här konferensen. Och utan att någon genomskalade honom. Och han satt och lyssnade på en sån här presentation, och han hade ju uppdrag då att om den här forskaren verkar vara, om han får intrycket att den här forskaren arbetar aktivt med tyska kärnvapen och att de är på väg att göra framsteg, så skulle han kunna mörda honom på plats. Eller, ja. Mörda är ju en juridisk term. Det har blivit mord eftersom det är på schweiziskt territorium, men ja, avrätta honom helt enkelt.
Ja, så. Ja. Det var en riktig lönnmords man hade operation inbyggt i det hela också, förutom bara inhämtning.
Man hade den beredskapen som ett alternativ. För att om inte annat så var det en av planerna för att sakta ner tyskarnas framsteg, var helt enkelt försöka slå ut personalen. Mm. Men han bildade sig uppfattningen då att man inte hade kommit så långt, att man inte satsade så hårt. Så att han fattade då själv beslutet att inte göra någonting. Så att det hände ingenting där under den här konferensen.
Men han inhämtade information?
Nej, han inhämtade, ja, precis. Ja. Han gjorde sin bedömning utifrån det. Men det här var ju inte det enda, utan man hade också en väldigt operativ typ av verksamhet som gjorde att man följde då de amerikanska och allierade förbanden i fält. Så väldigt nära bakom de framryckande styrkorna här så kunde man helt enkelt framrycka och säkra personal, säkra anläggningar, dokument, personer och sånt innan de kunde antingen försvinna eller någonting bli förstört. Så att man ansåg att det var väldigt viktigt att man väldigt snabbt kunde agera.
Men det här var alltså efter invasionen då? Så det var...
Nej, det började redan 43. Det började redan efter invasionen av Italien.
Okej. Okay. Ja, via Sicilien var det.
Via Sicilien,
ja. Ja.
Så man var ju på plats och följde i Italien vid vissa nyckelplatser då.
Ja.
Så följde man efter det. Och om jag minns rätt så var det när man gick in i Rom, de allierade gick in i Rom, så var de här förbanden väldigt nära bakom med underrättelseförbanden. För att då kunna snabbt hitta rätt personer och dokument och sådana här saker som hade underrättelsevärde. Innan de försvinner eller blir förstörda eller någonting händer med dem eller ja, vad det nu kan vara. Men det gav inte så mycket det här med verksamheten i Italien, utan det är ju framförallt sen efter dagen D som det hände grejer. Och en kul detalj här är att den här underrättelsesatsningen kallades för Operation Alsos.
Och vad är Alsos då? Vad är det som gör att den kallas det?
Som jag fattade det så är ju Alsos då härligt ur ett grekiskt ord för dunge eller lund. Alltså som i, ja.
En grupp träd?
Ja, precis. Eller kanske en öppning i en skog eller något sånt. Ja. Där. Så att, men det är en grupp träd i alla fall. Och det putslustiga med det här var att det var ju någon tjänsteman i den här verksamheten som gav operationen det här namnet. Eftersom högste chefen för verksamheten heter Leslie Groves, och Grove betyder just dunge eller lund och sådär. Och när någon som jobbade med säkerhetstjänst insåg detta så försökte man ju stoppa det, därför att man menade att det här kunde ju röja kopplingen till Groves.
Det går ju direkt och härleda.
Ja, precis. Men då insåg man också att om man ändrar namnet i efterhand så är det också suspekt. Så man hamnar så att säga i ett säkerhetsmässigt moment 22.
Då ställer man sig frågan varför namnet ändrades. Så ja, då precis. Har man signalerat att namnet är intressant.
Precis.
Ja.
Så därför så bestämde man sig för att inte ändra namnet.
Även om namnet kunde vara intressant.
Ja, precis. Därför att annars bekräftar man att det är intressant.
Och då liknar det här ju ett sånt klassiskt moment 22.
Precis.
Ja.
Just det. Så att det fick heta Operation Alsos sen då.
Ja. Eller kom man på, var det någon som härledde det?
Nej, det tror jag inte. Jag har inte hört någonting om det. Nej.
Nej. Nej.
Jag är inte säker på att tyskarna förstod att den här operationen fanns.
Överhuvudtaget.
Nej, därför att, så att säga, det intressanta med det här är ju att man kunde ju efter invasionen, när man, så hade man ju då ett visst grundmaterial, och sen när man kom över ännu mer underrättelsekällor och ännu mer underrättelsematerial och lyckades få tag på alla personer, förr eller senare fick man ju tag på de personerna man ville ha tag på. Man fick tag på de här platserna, alltså man kunde säkra tillgång till de här anläggningarna där man hade försöksreaktorer och sånt. Och man kunde ganska snabbt etablera att Tyskland hade inte kommit så långt, man hade inte prioriterat den här verksamheten och man hade inga som helst realistiska förutsättningar att producera ett operativt kärnvapen innan kriget var slut. Så på så vis uppnådde man ju grundsyftet med hela den här satsningen. Som egentligen, då ska man komma ihåg att den här underrättelsesatsningen kostade förmodligen mer för amerikanerna och de allierade än Tysklands kärnvapenprogram kostade för Tyskland. Så att det var ingen billig operation. Men den uppnådde sitt syfte och det var ju ett värdefullt syfte. Så det, på så vis har den ändå fungerat väl.
Men vad var det för platser som man var intresserad av då? Jag tänker, om jag inte missminner, fanns det någon ö som heter Peenemünde, kan man ihåg, i sådana här Nazi-Tysklands vapentest sammanhang.
Ja, det är sant. Peenemünde var ju där man jobbade med robotteknologi.
Ja, okej.
Så det hade inte med det att göra riktigt.
Nej.
Men däremot så hade man ju platser där man hade laboratorier för grundforskning, och sen fanns det också platser där man hade gömt undan små försöksreaktorer. Som inte var så mycket att hänga i julgranen, om vi ska välja.
Det blev inte så mycket reaktor av det hela kanske?
Nej, det blev inte så mycket av det hela. Men man lyckades då från amerikansk sida, så säkrade man och monterade ner och transporterade tillbaka till USA eller Storbritannien då. De här, dels reaktorerna, men också så säkrar man upp utrustning och sånt här som man helt enkelt bara tog med sig.
Lade man inte beslag på en del forskare också som man bara tog med sig hem?
Jo, det gjorde man. Och det var också en väldigt högprioriterad typ av verksamhet. Men det är ganska välkänt att man nappade åt sig de här forskarna som höll på med framförallt robotteknologi och raketer. Men även kärnvapenrelaterad forskare försökte.
Är det någonstans i gränslandet mellan kidnappning, rekrytering och erbjuda en tillflykt och, eller vad har,
ja, det visst del, men man får tänka på att de forskarna som höll på med den här kärnvapenverksamheten var inte lika komprometterade som de som höll på med raketerna. Alltså det vill säga att de hade inte lika stor risk att bli åtalade.
Nej.
Så att där var ju, de hade väl rent hypotetiskt kunnat komma undan.
Ja.
Alltså de var inte lika beroende av amerikanskt skydd så att säga. Men man var väldigt bekymrade över att över risken då att de skulle dra till Sovjet. Alltså ja. Att Sovjet skulle erbjuda dem helt enkelt resurser, infrastruktur, löner eller något annat.
Mm.
Så att det fanns en viss farhåga att de skulle dra till Sovjet. Men så man försökte ge dem så bekväma möjligheter som möjligt. Och en sån här sak man satsade på var att ge dem forskningsresurser så att de skulle kunna få göra det de ville. Just för att inte helt enkelt för att de inte skulle dra till Sovjet.
Ja. Jag bjuder dem en bättre situation.
Precis. Men det fanns en annan intressant aspekt av den här operationen också som var liksom mer operativ, som handlade om att innan man var helt på det klara med hur långt Tyskland hade kommit, så jobbade man med att försena de tyska kärnvapensatsningarna på olika sätt. Och där finns en del faktiskt ganska välkända, åtminstone ett välkänt fall.
Det är till och med så att det finns en film som behandlar detta.
Ja, inte bara en, om vi ska hårdra det. Men Nej. Vi tar en paus först innan vi gräver ner oss i det, tror jag. Så, då är vi tillbaka igen och nu ska vi ta upp tråden med den här kända händelsen som jag anspelade på innan. Och det är såklart inget mindre än kommandoräden mot det Norsk Hydros tungvattenproduktion i Norge under andra världskriget.
De så kallade hjältarna.
Från Telemarken. Vi hade en diskussion i pausen här, jag och Magnus. Vi kom fram till att vi bägge har sett den gamla hederliga filmen med Kirk Douglas från 1965. Jag har sett den mer än en gång kan jag säga, och jag tror det är mer än två gånger också när jag var liten.
Jag vågar nog också påstå att jag har sett den ett antal gånger.
Ja, så vitt jag förstått det, nu minns jag inte exakt detaljerna här, men jag tror att man ska inte se den som en dokumentär skildring av vad som hände. Den tog sig nog vissa artistiska friheter med sanningen där. Men så finns det ju en nyare tv-serie, men den har nog ingen av oss sett.
Nej, jag har inte sett den.
Nej, men det får vi väl ta i tur med sen då.
Men vi kanske kan gissa oss till att det är i viss mån också förekommer en artistisk frihet även i den.
Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag vet inte alls hur den var i den. Men om vi återgår så att säga till verkligheten här, så ingick ju den här räden i den här satsningen med att försena den tyska kärnvapenproduktionen. Så det här var ju alltså någonting som man hade då kunnat resonera sig fram till tack vare den här underrättelsesatsningen. Så man visste då att tyskarna hade lite problem med sin kärnreaktion som de försökte få till. Och de hade då landat i att istället för att ha grafit som moderator, det vill säga som bromsar upp reaktionen. Och de av er som kommer ihåg Tjernobyl-serien eller har läst om Tjernobyl eller på något annat vis, studerat Tjernobyl, känner till att grafit hade man ju i reaktorn där. Men tyskarna hade alltså istället för grafit så skulle de ha tungt vatten. Det kan man också ha som moderator. Vissa andra fördelar, för då behöver man inte ha anrikat uran till exempel. Och då fanns det inte så många ställen att få tag på tungt vatten. Men som av en händelse så fanns den här anläggningen i Norge som producerade då ganska mycket tungt vatten. Det var väl den främsta, en av de få och den definitivt den främsta produktionsanläggningen i världen för tungt vatten under andra världskriget.
Så tyskarna hade alltså inte så mycket val med att ta det därifrån egentligen då?
Nej, precis. Och ifall någon nu undrar varför norrmännen producerade tungt vatten, så var det inte för att norrmännen skulle producera kärnvapen, utan det var en biprodukt av annan verksamhet som var kvävefixering. Så att det var helt enkelt så att man råkade få en massa tungt vatten. Och man var tvungen att ha det här vid en sån här vid ett vattenkraftverk, för att det krävde en hel del ström, som jag förstått det. Men då kom man fram till att om man då saboterar den här anläggningen och stryper tyskarnas tillgång till tungt vatten, så kommer det att försvåra för dem att skapa kärnreaktorer helt enkelt och bedriva som verksamhet. Så att först hade man ju en idé om en lite större räd med ett 40-tal inblandade. Och då skickade man ner en förtrupp som skulle förbereda det här, och sen skulle då den stora styrkan landa med glidflygplan. Men det där gick inte riktigt som man tänkt sig, så glidflygplanen kraschade, och det slutade med att majoriteten, tror jag, dog i krascherna. Och sen resten blev infångade, förhörda och avrättade av Gestapo. Så det gick inte så bra. Men då gjorde man ett nytt försök, och nu tror jag vi är i februari 43 om jag minns rätt.
Det är ju ganska tidigt då fortfarande.
Ja, men man visste vid ett ganska tidigt skede att tyskarna var intresserade av tungt vatten. Och då skickade man ju en ny kommandostyrka med norska jägarsoldater som var utbildade i Storbritannien. Och de lyckades då spränga den här anläggningen och tillfoga den ganska stora skador. Men man hade underskattat hur effektivt det här var, för tyskarna lyckades reparera det. Men då bombade man det istället. Och efter det så någonstans så ledsnade tyskarna på att hålla på med det här lagandet. För man insåg väl att britterna och de allierade var ganska beslutsamma med att förstöra den här anläggningen. Så att man försökte helt enkelt flytta den, men det gick inte så bra. Och,
ja. Och därför så blev det inte något mer tungt vatten då?
Nej, men man försökte transportera då en del tungt vatten till Tyskland. Mm. Men då inträffade ju nästa del i den här historien, som var att man sprängde, norska motståndsrörelsen sprängde färjan som transporterade tågvagnen med det tunga vattnet. Och den landade, slutade på botten i någon sån här djup sjö eller fjord.
Fjord heter nog i Norge.
Så att där var det slut på det.
Och då var det liksom klart med det tunga vattnet, och blev det inte något mer av den saken?
Nej, men det var inte riktigt. Man höll också på att jaga det tungt vatten på andra ställen. Alltså man visste att det hade transporterats en hel del tungt vatten till Frankrike via diverse omvägar innan kriget bröt ut.
Okay.
Så det fanns tungt vatten på andra ställen. Så där man visste att det fanns tungt vatten, försökte man i regel få tag på det och transportera bort det till Storbritannien eller USA, så att man får bort det från tyskt kontrollerat område helt enkelt. Mm. Så att man jagade tungt vatten även senare.
Men var det vanligt då att man använde sig av kommando för att genomföra den här typen av räder när man hade identifierat?
Inte så vanligt, men det är ju framförallt logistiskt och praktiskt vad man kan göra och inte kan göra. Norge lämpade sig någorlunda för den här typen av verksamhet. Att man hade förutsättningar att göra så här. Men på andra ställen så bombade man till exempel laboratorier. Forskningslaboratorier som man misstänkte hade utrustning för sånt här. Och där det fanns personal med kompetens och så vidare och infrastruktur. Då försökte man bomba dem, men för att återigen så hade man ju den här problematiken med att om man gör stora satsningar för att motverka det tyska kärnvapenprogrammet, så skulle tyskarna förstå att det var något värdefullt med kärnvapenprogrammet. Och då skulle de också kunna räkna ut att de allierade och framförallt USA hade egna satsningar för att producera kärnvapen. Så man fick hela tiden försöka maskera det som något annat. Så när man bombade laboratorier till exempel, så bombade man också andra mål av militärt intresse i närheten. För att det skulle se ut som att det ingick i någon större satsning med att slå ut tysk infrastruktur i ett visst område. Så man kunde till exempel bomba någon generalstabsbyggnad eller någon ledningscentral eller något liknande. Samtidigt som man bombade
eller annan industri.
Ja, precis. Man bombade i alla fall andra militära mål för att det inte skulle bli uppenbart att det var specifikt det här man var ute efter och att andra var sekundärt. Och återigen så vitt jag vet så genomskådade nog inte tyskarna det här. Men man hade ju i alla fall den här organisationen, och den, som sagt då, dels arbetade den ju med inledningsvis försena och försvåra tysk framställning av kärnvapen och tysk forskning som hade koppling till detta. Och sen så lyckades man då komma fram till att i själva verket så hade Tyskland aldrig riktigt haft förutsättningarna, för att man hade inte prioriterat det, man hade inte satsat på det. Utan från tysk sida så prioriterade man sånt som man kunde producera med mindre resurser och mer i närtid och som mer omedelbart kunde sättas in. Så det var helt enkelt en prioriteringsfråga. Att man satsade aldrig så mycket på det. Och när kriget tog slut så som vi var inne på, så såg man ju till att säkra upp så mycket personal och resurser och dokumentation som möjligt för att förhindra att Sovjet kom över det. Mm. Man visste ju att Sovjet naturligtvis var intresserade. Man ville ju försvåra så mycket som möjligt för Sovjet. Och en intressant sak är att den här underrättelsesatsningen redan från början identifierade Sovjet som ett underrättelsehot. Alltså att man, även när man var allierade, så ville man inte att Sovjet skulle komma över några som helst information om detta. För att man insåg att i framtiden så skulle det bli Sovjet som skulle bli, så att säga, konkurrenten på det här området. Och en intressant sak där också organisatoriskt är att Alsos var sin egen organisation. Den låg inte under någon etablerad underrättelsefunktion, hade ingen koppling till det så traditionella underrättelseetablissemanget.
Hur kommer det sig?
Det var ju sekretess, och dels var det operativt, att det var praktiskt. Det hade en koppling till Manhattan-programmet, alltså den egna utvecklingen av kärnvapen i USA. Men också att det var praktiskt att man hade då tillgång till kompetensen, men man också var tillräckligt fristående, vilket gör att man kunde hålla högre sekretess och högre operativ effektivitet. Man behövde inte riskera att det blir nedprioriterat eller föremål för en sån här revirstrid och sånt, utan det var sin egen organisation, och man hade lejdebrev från högsta ort som sa att det här är prioriterad verksamhet och ni behöver inte fråga varför, ni behöver bara spela med. Men samtidigt så maskerade man också alltså som att det skulle vara en allmän vetenskaplig satsning. Alltså man tog in experter från andra områden, till exempel experter på styrda vapen, experter på kemi, experter på all möjlig materiell, som följde med i fält och som då bedrev sin egen inhämtning och analys kring saker som inte alls hade med kärnvapen att göra. Och det var ju bara en ren maskering av det egentliga syftet. Som visserligen gav en del då fördelar, men det var ju bara egentligen vilseledning det handlade om. Och då, det fungerade också, verkar fungera ganska väl. Det var ganska få, faktiskt, av den totala personalstyrkan i Alsos var det bara ett fåtal som visste vad det egentliga syftet var. Att det var kärnvapen som var det intressanta.
Det fanns någon form av kärna där då som var insatt i helheten, medan andra delar bara hade delar av hela bilden då.
Ja, precis. Eller så hade de delar av bilden som inte ens hade med helhetsbilden att göra egentligen.
Som inte var relevant, utan de var bara ett förkläde.
Ja, precis. Men det visste de inte.
Nej.
Så fick man vissa fördelar då, som sagt. Men man hade ju då, krigsslutet så hade man ju uppnått syftet, och man hade en väl intrimmad, väl uppbyggd organisation som fungerade bra. Men då, i likhet med till exempel OSS, alltså Office of Strategic Services.
Jag tror den heter så.
Och en del andra sådana här underrättelsefunktioner, så tappade man väldigt mycket personal, för att det var personal som demobiliserade och det var en hel del frivilliga som återgick till sina vanliga yrken. Och för just alltså så var det extra komplicerat i och med att forskarna ville i regel då återgå till sina forskarkarriärer. De hade inte tänkt sig att de skulle jobba med militär underrättelseverksamhet resten av livet, utan de ville gå tillbaka till sina forskarkarriärer, till sina vanliga tjänster och börja publicera och forska igen. Så alltså fasades ut. Och det blev inte mycket kvar. Och det här sammanföljer med att Sovjet inledde sina satsningar på att utveckla kärnvapen naturligtvis. För de hade ju 45 så hade de ju upptäckt att vad amerikanerna var, i och med att amerikanerna bombade Japan, och då ville man naturligtvis komma ikapp.
Hur tidigt började Sovjet att försöka utveckla kärnvapen?
Sovjet, det man missar ibland här är att Sovjet hade kompetens inom kärnfysikområdet redan alltså på 30-talet. Jag tror till och med att gå tillbaka till 20-talet.
Mm.
Och ännu längre tillbaka, jag beror lite på hur man räknar. Men man hade alltså forskningskompetens inom Sovjet, inom det här området. Sen hade man ju andra saker att prioritera naturligtvis av förklarliga skäl. Men det fanns alltså vissa förutsättningar. Man hade skicklig personal, man förstod ju sen vad det handlade om, och sen bedrev de ju spionage mot det amerikanska kärnvapenprogrammet också. Man hade källor på insidan där.
Hade de börjat redan innan 40-talet då med det?
Nej, inte aktivt. Så vitt jag förstår så började Sovjet inte aktivt.
Nej.
Innan dess. Men man hade ju en del saker på plats.
Ett visst intresse då.
Man hade forskningskompetensen framförallt, ja, kan man säga. Och sen då förstod man ju vad amerikanerna höll på med, och sen när man då drog igång sin egen satsning för att komma i kapp, så kunde man ju som en kombination av att man hade forskningskompetens och att man hade viss insyn i amerikanernas forskning, så kunde man ju hoppa över en del mellansteg som amerikanerna har sysslat med. Alltså man behövde inte verifiera vissa saker för man visste att det skulle fungera. Man behövde inte testa vissa saker för amerikanerna redan testat det. Så det var inte så mycket, det var egentligen inte så mycket en fråga om att man liksom skäl ritningarna eller något sånt där, utan snarare att man kunde helt enkelt accelerera sitt program. Så Houghton menar ju att man överskattar ofta den här spionaget mot den amerikanska kärnvapenforskningen. Alltså han menar att den skyndar visst på, men det var inte avgörande i sig. Sovjet hade ändå kunnat utveckla kärnvapen, men det tagit längre tid.
Ja.
Förmodligen. Sen kunde man ju då från sovjetisk sida, man kunde ju helt enkelt kanske vara lite mer, inte generös, men man kunde vara kanske lite mindre mån om vissa försiktighetsmarginaler och hänsyn till personal och sånt där. Så man kan tänka sig att man hade vissa fördelar där också. Däremot så var det nog tveksamt om man hade så mycket nytta av tyska vetenskapsmän. För tyskarna, som vi sa, hade ju inte kommit så långt själva. Nej. Så det är väl kanske inte var... Det är snarare att man överskattade nog överlag de tyska... De vetenskapsmän som tyskarna hade under kriget överskattade man nog i betydelse. Så att det hade man nog inte så mycket nytta av ändå. Men man lyckades då från sovjetiskt håll. Det intressanta är att från sovjetiskt håll så byggde man ju upp den här kompetensen, infrastrukturen, produktionen, och sen hade man ju då operativa kärnvapen som man testade 1949. Och då hade man inte från amerikansk sida kvar sin allsvarsorganisation, och man hade helt missat att det här var på gång.
Blev det en nystart av det hela då? Eller hur?
Nej, inte egentligen. Som jag fattade, nej. Alltså problemet var att allsvars uppdrag splittrades i och med att man avvecklade ju den här funktionen man hade, alltså den här högprioriterade, extremt kostnadskrävande funktionen för att utveckla kärnvapen som alltså var en del av. Så försvann ju det här uppdraget ut på de gamla underrättelsemyndigheterna i princip. Och man tappar koordinationen, man tappar mycket av kompetensen, man tappar mycket av prioriteringen.
Du var in med det i linjeverksamheten och hoppas på det bästa.
Mer så, ja, precis. Och därför så hade man ju de här prognoserna man tog fram för när Sovjet skulle vara färdiga. De var ju baserade inte på, alltså så var baserat på konkret underrättelsematerial. Som man utgick från hela tiden, och man uppdaterade. Medan man tappade ju mycket av det här efter kriget. Dels tappade man kompetensen, men sen dels hade man inte samma möjligheter att bedriva underrättelseverksamhet mot Sovjet. För Sovjet var överlag ganska duktiga på sitt kontraspionage och sin säkerhetstjänst.
Vilket det är ett väldigt stängt land.
Väldigt stängt land. Ja. Man har ju fördelar av att ha en totalitär stat. Tyskland var också en totalitär stat, men de var inte lika skickliga på det.
Och de befann sig i krig och samtidigt som det, ja, genomfördes ju.
Precis, men så att man hade inte så bra insyn i Sovjet, och istället så bara spekulerade man, får man väl säga. Och,
eller bedömde kanske.
Ja, men jag kan säga att en del av de här bedömningarna var kanske mindre underbyggda. Men en övergripande sån här trend som jag såg i det här material, eller såg i det här resonemanget, var att det var väldigt hög grad ägnade man sig åt spegelseende. Det vill säga att man utgår ifrån hur skulle vi göra om vi skulle behöva uppnå den här saken. Och sen utgår man från att de ska göra exakt samma sak på exakt samma sätt och under samma tidsramar och så vidare.
Men i avsaknad av någon konkret information att jämföra ens hypoteser mot.
Ja, men problemet är att man var nog inte riktigt ödmjuk inför det faktum att man ägnade sig åt spekulation, utan man såg det som att det är så här det måste vara, för så här var det för oss. Och sen glömmer man då att det kanske inte fungerar på exakt samma sätt nästa gång någon gör det. För någon annan kan också se hur vi har gjort och lära sig av våra misstag och så vidare. Och det fanns ju också en hel del fördomar mot Sovjet och ryssar. Att de hade helt enkelt, man ansåg inte att de hade liksom intellektuella kapaciteten och forskningsförmågan och det här.
Mm.
Framförallt man trodde inte att de skulle kunna producera infrastruktur på det här sättet som hade tillräckligt hög kvalitet.
Mm.
Så att det var en hel del byggde på fördomar, en hel del på spegelseende och en hel del på ren spekulation.
Blev resultatet att man undervärderade den sovjetiska förmågan då? Eller att
ja,
man
väldigt
övervärderade
mycket.
Den?
Man undervärderade.
Okay.
Man trodde det skulle ta många år till innan Sovjet. Det fanns vissa prognoser som var mer försiktiga så att säga, som låg närmare i tid. Men den, överlag så var ju den allmänna uppfattningen att det skulle ta betydligt längre tid än vad det gjorde. En del trodde det skulle ta extremt lång tid. Ju mer fördomsfull man var, desto längre tid man skulle ta. Mm. Så enkelt var det. Det fanns vissa som var lite mer på hugget och hade mer realistisk uppfattning, som hade lite mer insyn i Sovjets forskningsförmåga. Så. Men de fick inte något genomslag direkt.
Var någonstans i underrättelsesystemet var det man gjorde de här bedömningarna? Går han in på någonting om det?
Det var på lite olika håll, men utrikesdepartementets underrättelsefunktion var ju en av de som skulle ta över det här. Men så fanns det de traditionella andra aktörerna också. Men det var liksom ett sammelsurium av olika värderingar och de flesta var någorlunda överens om att det skulle ta lång tid för Sovjet. Vilket det inte gjorde. Utan det blev liksom en näsbränna man fick ta sig. Men det är klart, efter man då hade lärt sig den här läxan så kunde man åtminstone inse värdet av att ha egen aktiv underrättelseverksamhet, egna faktiska källor och inte så mycket spekulation.
Mm.
Sen som vi diskuterade här, så mer samtida exempel här är ju till exempel att man har ju ägnat sig åt sån här liknande scientific intelligence riktad mot Nordkorea.
Mm.
När man har försökt utreda hur långt, framförallt innan då Nordkorea anskaffade kärnvapen, så hur långt fram är de, hur lång tid kommer det ta och så vidare. Så det, och återigen, väldigt slutet samhälle, ganska svårt att beräkna. Men vi har ju haft liknande verksamhet även riktad mot Iran, exempelvis.
Deras kärnvapenprogram,
ja.
Tänker du?
Ja. Ja, precis. Hur långt har de kommit? Hur lång tid kommer det ta? Vad har de för någonting? Och där fanns ju ett sabotage också, cyberattacken mot deras infrastruktur för ett antal år sedan.
Just det. Och det kan ju också vara sån här försök att hindra teknikutveckling eller att,
ja,
sätta,
exakt.
Att sätta fälleben på.
Precis. Ja. Precis. Och under 80-talet exempelvis, om vi ska ta andra exempel, så bombade ju, det var väl början på 80-talet, så bombade Israel en irakisk kärnreaktor.
Just det.
Under uppbyggnad.
Just det.
Och också för att försena deras, inte så mycket forskning, men för infrastrukturanskaffning kan man säga.
Jag tänkte, nu när du nämnde Irak här, så är det ju de här massförstörelsevapnen i Irak som också slår till direkt. Är det 2003 som det finns en diskussion runt omkring detta? Finns det likheter mot det sammanhanget och Houghtons beskrivning av?
Ja, möjligen. Man kan ju jämföra så till vidare att man kan säga en del av det handlade om vad Irak antogs ha.
Mm.
Alltså befintlig, det man redan har i termer av förmåga eller utrustning, det täcks ju inte riktigt av begreppet scientific intelligence. För det handlar ju mer om vad man kan inom en viss nära tidshorisont producera. Eller vilken förmåga man kan uppnå inom en viss tid. Men det handlar ju också
om karaktären av att upptäcka det som inte är känt att man har, snarare än att upptäcka det som är känt att man har, men bara undangömt.
Det handlar kanske, ska jag säga, om att upptäcka vad någon inte har, men vad de skulle kunna skaffa inom ett visst antal år.
Ja.
Vad har de för förmåga? Alltså vad ligger de forskningsmässigt? Kopplingen till kärnvapen kommer ju av att det är en så krävande typ av verksamhet.
Mm.
Det fordrar så pass omfattande forskningsinfrastruktur, teknisk infrastruktur, anskaffning av vissa typer av material och sådana saker.
Så det är egentligen inte så mycket om vad saker och ting är undangömt som är det centrala, utan det centrala är vad man kan rent komma på i forskningen.
Ja, helhetsmässigt. Vilken förmåga har man? Eller vilken förmåga kommer man att ha inom en snar framtid?
Men det gör ju faktiskt också scientific intelligence till ett väldigt särskilt område, precis som du varit inne på redan från början här. Och det kanske är en av de här definierande faktorerna.
Ja, det är väldigt intressant på så vis. Man kan ju tänka sig att det finns ju inget i definitionen som låser egentligen till kärnvapen, utan det kan ju också handla om länder som utvecklar flygindustri, som Kina till exempel har hållit på med. den typ av kompetens man behöver för att bygga stridsflygsystem eller sensorsystem eller styrda vapen och så. Logiken är ju snarlik.
Mm.
Men där kan man ju ofta komma över system som man kan köpa in och studera eller kopiera eller så. Men just kärnvapen är ju svårt för att det är en sån stor apparat som krävs. Det är nog därför det blir och så hög kompetens och det är nog därför det blir så säreget just i det här kärnvapensammanhanget.
Vi pratade ju lite om stealth-teknologi också innan det egentligen har blivit ett stealth-flygplan eller en stealth-båt av det hela.
Ja, precis. Precis.
Om det skulle kunna vara likheter eller skillnad om det.
Och minst om vi går tillbaka lite i tiden, ja, skulle jag nog kunna säga att det finns en likhet. Som att man då, dels från amerikansk sida var man nog intresserad av hur långt andra parter har kommit eftersom man satsade så mycket på den teknologin på 80-talet. Att den skulle vara så en viktig fördel i en stor konflikt. Så det fanns något stort intresse av att ta reda på hur långt de andra, alltså framförallt Sovjetunionen på 80-talet, hur långt har de kommit på det här området, prioriterar de det här området, vilken kompetens, vilka förutsättningar har de för att producera det. För det krävde ju också, framförallt på den tiden, krävde ju en del utrustning med beräkningskapacitet och grundforskning och så.
Och jag tänker det är kopplat även till den egna förmågan att utveckla stealth-teknologin, precis som det under 40-talet var kopplat till den egna förmågan att utveckla kärnvapnet. Ja, så där finns en likhet.
Ja, det får man nog säga att när man själv satsar mycket på en specifik teknologi och räknar med att den ska ge en fördel, så blir det mer angeläget att säkerställa att den andra parten inte har kommit längre eller lika långt. För då antingen så kommer de ha fördelen först eller så kommer man att bli av med sin fördel. Så det är väldigt viktigt att man, det är kopplingen mellan egen utveckling och aktiv underrättelseverksamhet som är intressant där. Egen teknik.
Jag tycker det är intressant att se hur det här kampmomentet kommer in. Det här de två aktörerna som står upp som motpoler mot varandra. Att man hela tiden försöker värdera den andra sidans förmåga som i det här fallet. Att man kan se den här principiella likheten med det som många gånger är underrättelseverksamhet i alla andra sammanhang också. Fast i det här fallet då inriktat på teknologi.
Ja, precis. Det är intressant hur ofta det återkommer faktiskt, det där motpartsrelationen, hur viktig den är för de här förstå den här typen av verksamhet. Och det passar bra, för jag håller på att skriva en artikel och jag ska, om redaktören för tidskriften råkar lyssna så är jag kommer ta i tur med det så fort jag kan i eftermiddag, så fort jag har lagt ut det här. Så jag håller på att skriva en artikel om just den här antagonistiska relationen inom både militärt beslutsfattande och i underrättelseverksamhet. Och hur den fordrar då, vad ska man säga, en viss fallenhet eller en viss typ av förståelse som inte riktigt är så strikt vetenskaplig eller evidensbaserad, utan att det krävs en viss fingertoppkänsla. Men jag ska...
Den där ser vi ju fram emot.
Ja, tack.
Nu har du ju låst in dig i det här hörnet där du måste göra det här i eftermiddag så att vi kan få det återrapporterat.
Det blir nog inte klar i eftermiddag, så kan vi säga. Men i närtid är tanken. Återigen, om redaktören lyssnar så är det ganska nära i tid innan som den kommer vara klar och inskickad. Men inte kanske idag. Tror jag inte. Men det behöver ju dags kanske runda av det här första avsnittet för 2020. Och då har vi benat ut förhoppningsvis lite grann kring begreppet scientific intelligence och operation Alsos. Och nu har ni också fått en anekdot som ni kan dela med er nästa gång någon tar upp filmen, tv-serien motsvarande Hjältarna från Telemarken, så vet ni vilket sammanhang man kan placera den i. Så... jag får tacka för din medverkan en gång, Magnus.
Tack själv. Det har varit mycket trevligt.
Och som vanligt så kommer uppdateringar och kommunikation och feedback och så vidare att kunna hanteras via mitt Twitterkonto som är @TonyIngesson i ett ord. Så vi säger helt enkelt fram tills nästa gång. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande.
Tack så mycket.